Välkommen till Nyheter från bygda. Ett program i Radio Falan. Och idag så är det Karleby hembygds- och fornminnesförening som svarar för programmet. Och det här programmet går också i repris nu på lördag klockan 14. Jag heter Göran Helmersson och är föreningens ordförande. Och med mig i studion har jag Åland Svensson som är kassör och äkta Karlebybo. Vad krävs det för att bli en äkta Karlebybo?
Jag höll på att säga att man har mantal satta gårdar, men det är ju inte riktigt så numera kanske. Utan ja, det är väl födelse ohejdad vana egentligen, och sen är det många som har flyttat in också naturligtvis.
Men det betyder att du är född i Karleby och du har farfar och också Karlebybo kanske?
Ja, den gården jag bor på är ju nu mera min son och hans fru som äger. Och innan det så har vi väl fyra generationer ägande på gården.
Då är vi ju nere på 1800-talet utan vidare.
Ja, någonstans det, ja. Ja. Och lite släktgård, och det var någon bror som tog över och hur det var. Så, där lite, ja. Så att det...
Då är det ingen tvekan om att du är en äkta Karlebybo. Men man kan ju känna för Karleby även om man inte är därifrån. Som jag till exempel.
Ja, det är väldigt trevligt.
Ja, alltså jag är lika fascinerad över den här bygden för varje gång som jag läser någonting. Och vi har ju med oss för det här programmet en massa årskrifter som har producerats under åren. Och det är ju en skatt utan dess like.
Ja, det är alldeles fantastiskt. Och det var ju Karl-Erik Andersson och upphovsmannen till det här, och med hjälp av Arne Karlsson de senare åren då. Men det är som sagt verkligen stämmer. Det är en väldigt skatt detta, de här årskrifterna.
Ja, och innan vi kommer igång med ordentligt resonemang, vi kommer egentligen att hålla oss omkring det som folk i daglig mun kallar för årslemasse. Men nu ska vi ta våra lyssnare ur den villfarelsen att det kanske inte riktigt stämmer. Och då ska vi försöka förklara att det faller lika mycket till Karlebys fördel, utan tvekan. Men först så vill jag läsa en dikt, eller rättare sagt fyra verser utav nio. Dikten heter Västgötabygd och är skriven av Harald Schiller. Pingar det någon klocka i huvudet då när du hör den annat, Roland?
Jo då, det gör det ju.
Och du vet att han var upphovsmannen till en hundras.
Ja, just det. Det har du alldeles rätt i. Ja. Skillerstövaren.
Jajamän. Ja. Men det här, jag tror att det passar väldigt bra det här. Så att Västgöta byggd av Harald Schiller. Var klarnar rymden så stor, så hög, oförgätlig som över denna fädernas helgade mark? Var reste människan på trots mot förgängelsen gissel, gärning så stor, så odödlig, mäktig och stark? Var talar vinden, också med tystaste sus, så om bragder, fredens och krigets, ringhetens, storhetens dåd? Var vajar fanan så breddfylld av minnen? Var lyser solen mer klart, mer rent på dess våd? Var ljuda klockor från tempel så andaktsfullt stilla? Var sjunger skogen och slätten och bergen en sång? Som så förunderligt skön, så klar och dock smärtsam, minner om allt det som var, ja som varit en gång. Grå smyger laven på Karlebys mäktiga grifter, resta när Nilen och Sfinxen såg faraos tåg. Mjuk sveper mossan det Varnhem, Kungsdena och Dala, som våra fäder i ljuset av Roma Eterna såg. Ja, det passade rätt så bra till ett program om Karleby.
Bra inledning.
Han fick ju med utan tvekan Karleby på rätt ställe.
Ja.
Och det var också en sån där nyhet. Det finns massor i den här. Och det kan jag väl säga att om man är intresserad och vill läsa de här årsskrifterna så finns de på... man går hem på hembygdsportalen om man vill leta sig fram. Letar upp Karleby hembygds- och fornminnesförening. Och i den menyn så hittar man ett antal årsskrifter och de är ju 30 stycken till antalet. Så där finns så att leta. Mm. Men Karleby, om man alltså, nu försöker du att leta reda på kartan över Karleby socken, Karleby distriktet som det heter idag. Den är ju något märklig när det gäller alltså fastigheten och fastigheternas gränser. Till skillnad från många andra byar.
Ja, det här kan man verkligen kalla en radby. Och det innebär att åkerskiftena alltså går ifrån, jag ser bara på vår egen gård, så går den ifrån Horskällan och den går ner till Slafsan eller kanalen som Karlbyborna brukar säga. Alltså den som mynnar ut i Hornborgasjön och sedan till Flian och på sikt så går den ut i Vänern då. Så att det är alltså åkrar som är närmare 3 kilometer långa och 75 meter breda. Och så ser det ut då i många utav dem. Med naturligtvis en del är ju naturligtvis bredare och längre och det är olika hur stora de är.
Det är klart att nu har ju den nya vägen, Jönköpingsvägen, har ju styckat till geografin så därför ser man ju inte det här. Men nästan samtliga gårdar har alltså ägor på båda sidor om vägen. Eftersom det går upp emot Agnestad kyrkoruin och så ner över den här hyllan. Och en väldigt brant egentligen. För om man tittar på Karleby Långa och husen som ligger då på höger sida ifrån Jönköpingsvägen räknat. Så är det ju inte många meter som du har att bygga husen på. För sen så är det ju hur brant som helst.
Ja. Då var man med utsikten då. Nej, det var säkert inte så. Utan det var ju praktiska skäl naturligtvis. För Karleby Långa har ju funnits i alla tider då. Den går ju långt längre än alla de här gårdarna som ligger där nu. Men det är klart, det var naturligtvis så att man byggde då, det var, som de säger, undanfall. När de lag gården nedanför då. Och det var lätt att hålla rent efter djurna och så där. För det var undanfall nedåt, som de säger. Utsikten tror jag inte de tänkte så mycket på när de byggde laggården framför huset där.
Det finns inte en enda gård utan att gårdsplanen hällar neråt. Och...
Det är nog så.
Ja.
Så att, ja, men det är som sagt var inte... Radby är ju rätt ovanligt, men här har vi i alla fall en i Karleby, kan man säga.
Och då har du ju ett obo till landet Karleby Långa och numera så är ju då den här... Äldsta landsvägen som vi kan utan vidare kalla den, den är ju också upphöjd till kulturväg.
Mm. Ja.
Ja, du beskriver alltså 75 meter breda remsor som fastigheterna består av och kanske 3 kilometer långa. Du kom ner till Slafsan som är i botten på den här Årslesänkan.
Ja.
Och där går det över den här åna.
Ja, en del skifte går ju ända upp till... till Årslevägen, alltså den som går från Falkvarna bort till Årsle då. Och längre tillbaka naturligtvis, det är ju så att gårdarna som ligger ner vid Årslevägen, de har ju sin motsvarighet i namnet uppe i byn så att säga. För det, någon gång i tiden så det var ju ett tag då var det stora gårdar och de var ju ännu längre då de här gårdarna som gick ifrån det blir ju nere för Gerumsberget nästan och ända upp till Olleberg kan man säga. Det är samma gårdsnamn som följer med hela vägen och sen har det naturligtvis då skiftat och så på vägen där. Men gårdsnamnen hänger med där kan man säga.
Och det ger ju upphov då till en del att man kan bli lite förvillad och sådana som så köra transporter och som andra har varit, så händer det ju att de så åker till Strängesgården.
Sånt händer ofta fortfarande det där, och när man ska åka och spela bingo till exempel i Strängsgården, Kalby, då hamnar man ofta upp i byn vid kyrkan, men det är ju fel då, för då tar man åka ner istället och in på Orslevägen där.
Numera finns det ju fastställda adresser, men det är inte alltid som folk använder dem. Men alltså Kalby Strängsgården 1, det är ju den som är uppe i byn.
Precis.
Och Kalby Strängsgården 2, det är den andra. Ja. Men ni har aldrig kallat det för Nedre Kalby. Jag tänker på att Kleva till exempel, det pratar man om, Nedre Kleva. Som ett,
nej, ja. Nedre Kalby har aldrig funnits.
Och då är det ju ändå gårdar. Och vi kanske kommer dit så småningom. För en av årskrifterna så finns det en som har beskrivit lite Kalbyminnen.
Mm.
Som kommer därifrån den ena sidan. En precis. Skattegård.
Ja, precis. Ja, och du är inne på Anders Vaselius där.
Ja, men jag tänkte att vi tar lite senare. Utan just det här med de här långa remsorna, så vad jag förstår så är det utav rättviseskäl också mycket det där, att det är långa smala remsor och alla går ner över mossen.
Ja, för det fanns det ju torv att hämta, för det var på den tiden man elade med torv, och det var väl första halvan på 1900-talet kanske kan man säga, och sen var det väl, hade det spelat ut sin roll. Och det var ju så att alla skulle då ha sin beskärda del av den här torrmössen. Och då blir det sådana här långa skiften. För att det var, som du säger, utav rättviseskäl helt enkelt.
För den som inte känner väl till geografin som mycket, alltså, så är det ju så. Och finns skogen i Kalleby?
Den finns inte alls.
Nej. Och det är därför som man har använt sig av torrmössen. Har du varit med och tagit upp torv?
Nej, det har jag inte varit.
Känner du någon som har varit?
Det är lite, de är rätt få de som är kvar, tror jag. Jag kan inte komma på någon knappt nu, men det kanske finns någon som har varit med då.
Du kan ju fråga mig.
Ja.
Ja, när vi flyttade till Marka så första året i alla fall så tog vi upp torv från torvhålet med torvspade. Och sen så när jag blev lite äldre så var jag faktiskt med i en industriell framställning av bränntorv. Så jag kan titulera mig som torvarbetare.
Ja, då kan jag visa dig torvmösten så kan du hålla på lite där nu.
Ja, jo, men någon gång så ska vi göra det, för jag är väldigt nyfiken på hur de här... De lever ju kvar i evigheter, de här hålen efter. Ja. Och det brukar alltid finnas mycket olika saker att äta. Så är det med det. Årsta Mösse, den har alltså en koppling till Kalleby som är så stor, så det är frågan om vad blir kvar av Årstas del av mössen. För om vi tittar lite norrut i Kalleby långa, så vart tar Kalleby slut?
Ja, Kalleby tar ju egentligen slut då. Fastigheterna är ju, som hörde till Kalby, gamla socken, det finns ju, och åker man ner vid korsvägen i Uddagården ner mot Årsle, så är ju flera fastigheter där som hör till Kalby, gamla socken kan man säga, på ömse sidor där. Och sen kommer man ner och finns det ju även då till och med på vänster sida när man åker ner, så är det ju, hade många utav Kalbygårdarna sin lilla del utav en mosse som finns där, och det är som tårtbitar nästan kan man säga då, väldigt små bitar och i princip värdelösa nu då, men det var ju också rättviseskäl då, förmodar jag, på den tiden att de gårdarna sa det som en liten tårtbit kan man säga för varje gård då, eller de gårdarna i norra delen utav byn i alla fall.
Och då pratar du om norr om den vägen som går ner mot Årslö?
Ja, precis. Där det planar ut efter backen där då. Så finns det...
Ja, det finns en väg som går ut går i randen på de här slagghögarna. Är det den vägen du menar?
Nej, jag menar den stora mossen, vägen över mossen där nere. Där finns det ju då in till vänster där så finns det en bit som alla då hade del i då, så kan man säga.
Ja, så ända ner till, ja, hur ska vi beskriva detta? Så det, man, du passerar den här vägen förbi Årsta skola och så är vägen en riktig U-sväng.
Ja, Uddagården skola menar du, ja. I backen. Ja, precis. Och sen när du kommer ner på rak, efter backen kommer du ner och du på rakan där. Och sen finns det ett stycke där inne som, ja, som jag beskrev, tårtbitar då, som varje gård i norra delen av byn i alla fall hade varsin då.
Ja. Ja. Och då är vi fortfarande kvar i Karleby.
Ja.
Men den här rakan som du pratar om, den tycker jag att vissa ägnar ett eget kapitel.
Ja.
Så jag föreslår att vår tekniker Roger Andersson lägger på en höstvisa som kan vara lämplig i dessa tider.
Egen hem kom mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula, för nu är jag ganska trött. Och med det så förfärligt alena. Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort.
Ja, vi slutade över den här rakan som du sa. Vi har alltså hamnat i den norra delen av Karleby socken och kommit ner. Så att vi ser slagghögarna ifrån Uddagården på vänster sida. Vi har Uddagårdens skola som vi har passerat och så gjort en U-sväng. Och så ser vi då helt plötsligt en väldigt raker väg. Men den är inte särskilt gammal med dagens mått mätt. Tycker inte jag.
Inte jämförelsevis som alltså, om vi jämför med Karlby Långa uppe som är avsevärt mycket äldre. Men i alla fall den här då byggdes väl då 1905, så pass sent. Och innan dess så var det klart för svårt, inte så lätt för de som bodde nere i Årsta att komma till stan. Då fick de åka, fick väl åka ända bort till Falkvarna för att komma upp den vägen.
Och, men det fanns en övergång till som du nämnde förut.
Ja, det fanns ju mindre väg så, bort vid Årebro som det kallas då. Från Östgötagården vid Årsle. Och sen kommer den då upp i, vid Karlbygården.
Mitt emot kyrkan nästan på.
Ja.
Och mindre vägar, alltså, men vägar var ju små förr.
Det var det verkligen.
Men det var förmodligen den närmaste vägen om en del av Årsleborna skulle inte stå.
Ja.
Men annars var det, som du säger, det var vägen bort till Falkvarna. Eller... Årsla har ju lika mycket kopplingar bortåt Valtorp och Högstenen.
Ja, precis. Ja, till Stenstorp var det säkert lättare att åka än till stan många gånger där. Så att, men så sak var, det var ju ett vägbygge det här då som klart underlättade väldigt mycket för de som bodde där nere. Men det var inte lätt. Det var ju en makalös mosse där som tydligen var 12 meter djup. Och det var inte lätt att bygga någonting där, naturligtvis.
Ja, man kan ju undra om det verkligen räckte med 12 meter.
Ja, precis.
Men redan då, alltså, när de bestämde sig för att förkorta avståndet för årsleborna, så var det alltså vägen över mössan. Men hur i hela friden som nu de mäter ner, det är klart att man slår ner pålar. Men om man då kommer under form att det går ju inte, vi måste ju ner till botten först och lägga på något.
Mm.
Vad löste de det med tjärpapp eller?
Ja, det är klart det var så mycket, det har ju varit långt fram med bönder och så på sina egna vägar på åkrarna. De har ju stoppat ner grenar och buskar och sånt här. Enbuska har varit populärt naturligtvis, för det var rätt så bra. Det var, gjorde man ju samma här då naturligtvis då. Och sen la de bränd skiffer då, eller så kallad rödfur då, som kom ifrån kalkbruket i Uddagården. Från de här stora tipparna som fanns där. Och då det pratades om till och med en meter rödfur på vägen. Så att, och sen var ju bönderna i byn med och körde ut den här skiffern då för att tjäna lite pengar naturligtvis då.
Vad kallar du för rödfjött?
Nej, rödfyr.
Rödfyr. Ja. Ja, ja, vi ser ju...
Bränd skiffer alltså.
Ja. Ja. Det är ju det som är berget då, ja, i Uddevalla. Var det någon känd Karlebybo som var med och körde?
Ja, vi kan ju läsa här då att Henry Karlsson i Bäckorn, det var ju alltså, och han är ju farbror till Arne som vi pratade om förut som var med.
Och det var Arne som har skrivit det här,
ja, misstänker jag. Precis. Och han var alltså farbror till Arne då, och han har ju berättat om hans far och farbror när de var unga, de körde ju skiffer och räkna med att få behålla löningen. Men när lönen kom, då tog far hand om den. Jag har släppt till både hästar och vagnar, skrev han. Eller sa han då. Och då var inte bröderna så glada.
Nej, men det ser man. Ja.
Men skiffern var, det var tydligen ingen bra ytbeläggning på vägen med då järnskodda hjul på vagna och sådär. För det krossas så blev det mjöl utåt helt enkelt. Så att det var nog besvärligt. Lämpligt grus det fanns det ju inte i närheten då. Men sten fanns det gott om och kunde krossas. Så att antagligen var ytbeläggning makadam. Och den stod sig ju i 50 år. Och sen blev naturligtvis vägen, eller trafiken tyngre och tyngre. Och framförallt när ytan kom så behövdes det ju, det var ju tyngre bilar och så, och vägen började sjunka och gå sönder helt enkelt.
Och det har varit långt in i våra tider så har det varit på det viset att med jämna mellanrum så sjunker det ner i massen.
Precis, det kommer man ihåg på vintern på längre tillbaka då, ja, det är inte så himla långt tillbaka så var det stora problem, för det är tydligen inte förrän år 2004 som man då gjort om den här vägen ordentligt, och för då breddar man ju ut den ordentligt åt sidorna också så att det blir en stabil vägbana så att säga, det sjönk inte ut åt sidan eller någonting då, och den är väl kanske en 20 meter bred gata kanske det blir då. Och fylldes upp på sidorna så att det skulle hålla vägen i schack så att säga. Och sen dess har den väl hållit hyfsat den här vägen.
Det påminner mig om att det finns ytterligare ett ställe, en väg som går mellan Falköping och Skara. Borta för Bjurum.
Precis.
Så är det ett ställe där, ja, som är jämna mellanrum.
Ja.
Så lägger man på ett par meter.
Ja, du menar nästan bort vid Dagsnäs där.
Jajamän, ja, jajamän.
Och nästan fram till, vad heter det, Bjärka eller någonting där.
Jag tror att jag har varit med om två fyllningar på,
ja, den. Ja, och det är vi som är lite äldre, vi kommer ihåg den här vägen då, att den var ju väldigt dålig den också stundtals på, eller tidvis på vintern då.
Och så är det ju när det går över mosse.
Ja.
Men man fick till stånd den här mossen över, eller vad säger jag, vägen över mossen i Årslö. Och nu är vi ju naturligtvis inne i Oslo. Vi har passerat Slafsan.
Ja, precis.
Är det en å ifrån början eller är det en grävd kanal?
Det är en grävd kanal då. Så att den, ja, när det är en grävd det kommer inte jag riktigt, inte riktigt klart för, men det är ju ja, det, vad jag minns så är den ju rensad ibland, årensning som man. Det var ju, det gick nog inte till som i Hedebyborna förstås när det var årensning. För nu är det ju helt annat. Vad jag kommer ihåg så är 30 år sedan ungefär som det gjorde en stor ordentlig rensning då. Med en jättelik sån här grävmaskin med slängskopar då. Det var säkert en konst för den som skulle och sköta den här maskin då. Och då rensas det upp ordentligt i kanter och så, i gamla, en del gamla broar som för varenda bonde nästan, så hade han ju en bro som gick över den här då, för att komma till sina åkerlappar på andra sidan då, eller ja, i, som vi pratade om, torvmossen var ju ofta där nere på andra sidan vägen då. Och det var ju naturligtvis alla måste vara tvungna att komma över, och då, det var ju broar som var inte palla med dagens tunga maskin, utan det var kanske byggda för att man åkte ur med häst och vagn. Så det var många som var helt enkelt utkänta där. Det blir inte många kvar. Och de som är kvar så är de ju ombyggda och förstärkta då. Men ja, som sagt var 30 år sedan så gjordes det denna rensning då. Sen har de väl bättrat på det lite här och var, för den har de dämt igen så att säga då, i den här kanalen då.
Men nu är vi alltså en rensning som även går upp i Karlbydelen utom Mössen. Måste det bli.
Ja, det är det ju då. Det var ju hela vägen bort till, ifrån Fallekvarna bort till Orsle då, som de gjorde den här rensningen då.
Slassan rinner norrut.
Ja.
Och det gör den ända ifrån där den rinner upp. Och var kan det vara någonstans?
Ja, det rinner ju upp i Fallekvarna någonstans där uppe rinner den upp då.
Ja, för sen så, om man fortsätter Orsledalen, den tar slut egentligen vid Liaby, Slöta, Varkullen. Sen går det inte att rinna söderut överhuvudtaget.
Nej, precis.
Så är det. Ja, men alltså när vi pratar nu om Årsta Mosse så kommer vi ju naturligtvis osökt in på något som Årsta Mosse, som jag då hävdar att en stor del av Årsta Mosse, det är Karleby Mosse.
Mm.
Men du kanske hade någon låt som du ville spela innan vi går in på den stora historiska händelsen.
Det brinner utav höst i skog och ängar. Det doftar vissna löv och umbra jord.
Det var mera höst.
Det var mera höst, ja.
Jo, det var så att pratar man om Årsta Mosse så är det väl så att det finns ett årtal, ett historiskt årtal.
1389, ja.
Och vad hände då?
Ja, det var slaget vid Årsta Mosse.
Och vilka var det som slogs?
Ja, det var ju drottning Margareta och kung Albrecht av Mecklenburg slogs.
Och drottning Margareta var väl inte drottning över Sverige inte?
Nej, det var ju Albrecht som var det egentligen då.
Han var kung.
Ja.
Och Margareta var dansk.
Mm, precis.
Kallas även för kung Byxlös.
Ja.
Alltså det är ju en väldigt märkligt det här egentligen. För Albrecht av Mecklenburg som valdes som kung 1363. Det blir en så kallad förlikning mellan Albrecht och Ådet år 1371, så fick han så gott som all makt i sina händer.
Mm.
Och ja, det finns mycket i den bakgrunden. Men om man går över till det här själva slaget. Vi tittade både jag och Roland i en av årskrifterna, och det är nummer 22 som kom år 2005. Och här finns det då en hel del om slaget vid Årsta. Och nu är vi framme vid sidan 28 och själva slaget.
Ja.
Och det är väl så att är det Arne Karlsson som har skrivit det här, så har han haft lite hjälp.
Det finns ju en del gamla historieskrivare som har skrivit mycket om det naturligtvis.
Ja.
För det är ju en historisk slag kan man säga.
Men han har haft hjälp av Rudi Gustafsson och gått igenom gamla skrifter och de äldsta från hösten 1389 och början av 1400-talet. De är skrivna på latin och kommer från Tyskland och Danmark. Mycket knapphändiga vad gäller platser. Västergötan och Falun nämns dock, och så Årsta, vilket måste gälla Årsta, så slaget kan lokaliseras hit. Och det har också nämnts om slaget vid Falköping. Det är ju massor med människor som har skrivit om det här, kända och okända. Vad säger en av de allra äldsta anteckningarna på sidan 29 här, så citerar, jag tror det är Rune Gustafsson som citerar någonting mitt på sidan.
Mm. Han skriver så här då, samma år, alltså 1389, på Sankt Mattis dag på förmiddagen hölls en stor drabbning i Västergötland mellan kung Albrecht och svenska herremän. Och de var ju inte något vidare sams de här då. De hade alltså förbundit sig med danskarna, de här herremännen, genom vilkas hjälp det blev och segrade. Varför det, och hade att tacka en underbar gudomlig hjälp, står det. I denna strid till fånga togs konungen själv och hertig Erik, hans son, jämte två härförare som han fört med sig från Tyskland. Och av hans här blev många ädlingar till fångatagna, men även många dödade, som det brukar vara i sådana här slag då. Ja, och sen har vi en dansk dagbok också från 1389 som har liknande lydelse, men här nämns ingen plats för slaget.
Ja, det är tydligen först i den så kallade Sigtuna-årboken för år 1415 som Åsle nämns som platsen för slaget. Och det har tytt som Åsle. Ja, det finns ingen rundring över Åsle år 1415.
Nej, det låter ju lite ekivåk nästan, det ordet som blir istället då, men... Ja.
Men det kan nog vara så.
Ja.
Men en tysk krönika av Detmar, utarbetad 1385-95, överensstämmer också bra, men här nämns även Falan. Och här står det att drottning Margareta befann sig i Varberg i tiden för slaget. Och det sägs då att det var drottning Margareta och Albrecht som möttes i slaget vid Åsle. Men enligt detta så är det ju inte så fallet.
Nej.
Albrecht var kamplysten och skyndade sig så att hans folk ej hann komma i ordning. Och vidare, en annan anledning att slaget förlorades var att Gert Snakenborg, vars första dag det var som riddare, tog med sig sina 60 riddare och flydde. Och en annan tysk, Hermann Kohner, skriver i första hälften av 1400-talet att Albrecht ej ville avvakta sitt folks förberedelser utan sökte sig in på fienden. I det han överskred en sumpig dal. Det får man
det tog vara Åsle Mosser.
Antagligen, ja.
Ja.
Och vad händer sen?
Ja, det står så här, 1389 på den helige apostel Mattias dag levererades med Guds hjälp, i vars hand all seger står, ett stort slag mellan konung Albrecht av Sverige och danskarna, i vilket föllo många riddare och väpnare, såsom herr Parlov, norsk hövitsman, och Ficko, Kalmar hövitsman, dugliga riddersmän och många andra på båda sidor. Fångna blev då kung Albrecht, hans son Erik, greve Gerard av Holstein och greven av Rappin med 20 riddare och icke få andra adelsmän, vilken alla av den ädelborna drottning Margareta skickades så som fångar till Danmark, nämligen konungen i fotkedjar och adelsmänningen i handborgar av järn. Lovad vare Gud i vinnerlin så gav oväntad seger i kvinnans hand, står det. Man fick i alla fall behålla livet, de här fångarna, och verkade som då.
Vid den tillfället, ja. Sumpedal. Man går in på sidan 31. Slaget som jag trodde gick till. Så nämns några platser här. När Albrecht passerat Jönköping där han intagit Rumlaborg, ett fäste vid Vättern, fortsatte han för att undsätta fogden i Axvall. Samtidigt hade Erik Kjettidsson samlat ihop en här och kom med denna från Östergötland. Vilken väg Albert tog är ju inte gott att veta, men det naturliga är att han följde Eriksgatuleden åtminstone över ån Tidan och sen gick öster om Varvs och Gerumsbergen. Och han där då har passerat Kungslena. Och när han var i Kalmar så lär han ha sänt fejdebrevet till drottning Margareta och skrev: möt mig på Falan Sankt Mattias dag. Och då så rusar Margareta på väg mot Jönköping och vidare upp mot Axvall. Och den här Albrecht, han hade ju en son som var biskop i Skara. Men ett av de stora orsakerna till det här att de förlorar, det tror jag att det är det helt enkelt massen. Därför Albrecht hade tydligen hästar som var ganska så tunga. Mm. Eller vad tror du?
Ja, det var nog så. Så vi ser här.
På sidan 34, ganska långt ner, så finns det en beskrivning av det här som jag är ute efter. Fler krönikor.
Och det beskrivs då att Albert var så ivrig att gå till anfall att han ej kunde vänta till hans trupper var redo och samlade. Och det pratade vi om tidigare, han var tydligen väldigt bråttom då.
Jamen.
Han ville omedelbart gå över mossen till anfall. Men en äldre riddare, svenskens Tycke Olsson, avråd ett sånt anfall och varnade för den frediska mossen då. Men det ville inte han höra på Albrecht, utan han ska yttra att då: är du rädd för danskmans svärd så rid du hän av side. Och då svarar den här svensken då: aldrig såg ni mig så rädd. Jag månde likväl själva kung Albrecht ser väl till idag. I kunden förvara er det själva. Icke ska någon tid spörjas om mig. Jag torde ju yppa kiv den första man jag vara vill, den i dag skall våga sitt liv. Men det hjälpte inte, utan Albert stod fast vid sitt beslut och då fick han medel och några andra riddare, och det var kanske så att de inte vågade säga emot honom heller då. I alla fall, huvuddelen av hären anföll så mot Örebro, och det har vi pratat om förut, där vägen gick upp och går även idag upp mot Karlby. Och den var ju bevakad då, och över den tillfrusna mossen norr härom, och en del där har kommit över mot Orslesidan innan de första ryttarna gick ner sig i mossen. Och det var ju inte så bra naturligtvis.
Innan de första ryttarna gick ner sig?
Ja.
Det var fler alltså?
Ja, det var det. Och den nordiska herren gick nu till anfall, och allt vad som gör motstånd hugg ned, och det som ger sig tag till fånga, skriver man här då. De gick till anfall och ut på mossen och högg ner många, men tog också många fångar, bland annat kungen själv och hans son Erik. Och det var ju lite lönsamt då att ta fångar då, för man kan ju kräva stora lösensummor.
Precis som idag.
Ja. Men några utav dem hade tydligen anfall med, tydligen i sitt anfall framgång då mot bron mellan Falkvarna och Karleby, och kom över på Orslesidan. Men han förstod att övriga reden skulle lida nederlag, flydde han slagfältet och fick för detta skulden för att slaget förlorades, vilket är märkligt då han inte hade många under sitt befäl. Vart han flydde finns det inga uppgifter om. Och Albrecht, han fick alltså då ångra att han inte följde det här rådet. Och när han mötte honom då som fånge utropade han: o, grauer, grauer, hette ich dir gefolgt. Gubbe, gubbe, ack om jag hade följt ditt råd, betyder det då. Ja, och det fanns många fina män. Det var en biskop Rudolf och många framstående riddare som blev fångar här då. Och många stupar naturligtvis också. Bland dem härföraren Henrik Parrov och många framstående män. Kung Albrecht och en del andra fångar fördes till Bohus där drottning Margareta tog hand om honom. Det var det på Bohus fästning då, kan jag tänka mig. Drottningen lär inte ha varit snäll mot honom, bland annat genom tortyr har hon fått honom att överlämna såväl Axevalla som Rumlaborg nere vid Jönköping då till henne.
Mm. Ja, det är en spännande historia och det finns alltså väldigt många spekulationer om hur det här slaget har gått till. Nyckelängarna och en sumpig dal nämns och det är först på 1500-talet som Falboviga eller Falonia, det vill säga Falan, nämns. Prosten Salander i Åslö vill i sin beskrivning över Åslets församling placera hela slaget på Åslesidan och där funnits såväl nyckeläng som submark. Och även fått medhåll av danska historier. Men efter genomgång av befintliga berättelser har jag kommit fram till rimligheten i ovanstående. Det vill säga att det är lika mycket på Karlbysidan som det är. Sicka historier.
Ja, verkligen.
Ja, vi skulle kunna hålla på hur länge som helst här, men klockan går iväg. Så att egentligen så är det dags för oss att avrunda det hela. Vi har till och med kanske gått över en timme. Oj. Då gör vi så här. Att vi avrundar det hela med att du har lyssnat till ett program som heter Nyheter från bygda. Ett program i Radio Falan. Och idag så var det Karlby Hembygds- och Fornminnesförening. Med Roland Svensson och jag, Göran Andersson, som svarade för programmet.